Hej och välkommen till podden Tolkning pågår. Jag som poddar heter Ola och jag sitter här med Johannes Bengtsson. Och du är prästkandidat och för närvarande också praktikant i Värby församling. Där vi sitter i det nya biblioteket i församlingshemmet och spelar in. I en tid när våren faktiskt börjar komma lite försiktigt utanför fönstret och hoppet tänds. Och vi ska prata om den andra söndagen i påsktiden då temat är påskens vittnen. Varmt välkommen hit Johannes.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Jag tänker att om du börjar med att läsa texten för oss, ja, så startar vi där.
Shoot. Absolut. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiasjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sade: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade nej. Och han sa: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni." De kastade ut nätet, och nu orkar de inte dra in det för all fisken. Den lärjungen som Jesus älskade sade då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: "Hämta några fiskar som ni just fick." Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: "Kom och ät." Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda.
Tack. De här texterna efter påsk, jag tänker både på Emmausvandringen på annandag påsk och så denna då på andra söndagen i påsktiden. De har något lite vagt över sig. Det finns någonting lite nästan mystiskt i skeendet, vad man känner igen. Det är lite drömskt nästan, det som händer här. Det är liksom den stämningen jag får, den känslan. Hur kände du, Johannes?
Jo, men absolut. Det är ju det, och det är ju det som är så intressant med det som händer efter. Alltså här inne är vi liksom i... Det är på något sätt en dunkel tid lärjungarna är inne i, och när man får följa dem, så precis som du säger, så är det precis som att det är liksom en slöja som klär alla de här berättelserna. Och det finns ju liksom lite det som slår mig, som är lite intressant, det är ju detta att lärjungarna har varit med om någonting väldigt starkt tidigare och är förmodligen i en process av liksom radikal förändring. Alltså den som de har på något sätt tytt sig till och hängt upp sin, har haft tilltro till och tillit och liksom och litat på då till 100%, de har ju lämnat hela sina liv för att följa den här personen. Plötsligt så rycks han ifrån dem och han dör, och de gömmer sig, och sen så liksom det händer ju någonting här under de här dagarna som vi inte riktigt kan liksom förstå, men det som vi får är de här momentana liksom inblicken i ett väldigt skeende som är på något sätt fullt av mystik och mysterium egentligen. Och detta är ett av de här liksom ögonblicks momenten där någonting händer som vi inte riktigt förstår. Och det som är intressant är ju att lärjungarna har lämnat. Alltså de har ju återvänt till sina gamla liv på något sätt. De återvänder till att de här gamla fiskarna, liksom fiskarna som har haft som yrke, och så går de tillbaks till sitt gamla liv egentligen innan Jesus. Och kanske är det att det är den här, när jag läser texten nu i alla fall, så tänker jag att det måste ju vara, alltså de är nog väldigt förvirrade efter vad de har varit med om. Och vad är det enklaste att göra då egentligen, att gå tillbaka till det man känner till och det man liksom har nästan någon typ av regression där man går tillbaks till det man gjorde innan allting hände. Men det går ju inte så bra, för de får ingen fisk. Det funkar ju inte riktigt. Och mitt i denna tillbakagången så dyker Jesus upp här och säger till dem att hallå, jag gav er ett uppdrag ungefär.
Så om jag tolkar dig rätt så ser du en process där under tidslinjen, alltså de var fiskare från början, i alla fall några av dem, de som texten berättar om. Ja. De träffar Jesus, gör någonting radikalt annorlunda. Jag ska göra er till människofiskare. De följer honom under några år, och sen så kommer den fruktansvärda separationen när Jesus dör. Och då går de tillbaka till där de var innan. Men det funkar inte. Det tyckte jag var precis intressant. Det funkar inte att gå tillbaka. Och de kanske fick halvdåligt med fisk innan Jesus kom. Ja, nu går det inte.
Nej, men exakt. Och de befinner sig i någon typ av total, tänker jag i alla fall, när jag lever min i berättelsen, att de befinner sig i någon total förvirring. Inte bara detta att han har dött, utan också det att han har dykt upp. Alltså de har gjort en erfarenhet av Jesus tidigare, här i texten tidigare. Och där de liksom på något sätt måste tolka om sin situation i tillvaron. De måste tolka om var befinner vi oss egentligen. För bara någon vecka sedan så liksom har den person, vår ledare, varit här och vandrat in i Jerusalem, och liksom den stora revolutionen skulle komma och framtiden var ljus och den var given och den var hoppfull. Och så plötsligt så försvinner han, och den fullständiga förtvivlan och natten och mörkret och liksom någon typ av desillusionering av att det var ju inte en revolution som skulle komma, han skulle inte befria oss. Och det är alla de här frågorna som måste ha väckts.
Och hos Petrus då, tänker jag, finns ju den här dubbelheten att han dessutom var medskyldig.
Ja, men precis.
Han svek ju, fast han sa inte, jag kommer aldrig att svika dig. Också att han var
den, exakt,
orsak.
Den skuldkänslan, skulden och skammen, alltså det är ju jag tänker, när jag tänker kring, så är det ju en total förvirring som de befinner sig i. Och i den totala förvirringen, hur hanterar vi detta? Jo, vi går tillbaks till det vi känner till. Vi ger oss ut och fiskar igen. För det är det som har på något sätt, det är det som på något sätt har varit deras liksom tidigare kall. Och det är också det feodala eller antika samhället med samhällsstrukturen, så är det där de samhället säger åt dem att befinna sig. Så det återvänder de dit. Och när de är där ute då, så är det precis som att livet på något sätt anmäler sig. Deras uppdrag, kallet kommer. Det är inte här ni ska vara. Och det är väldigt intressant, för jag tror att det är här. Alltså, vi har ju 2000 år av historier kring samtal och diskussion kring just uppståndelsen. Och det är väl en av de sakerna som har skapat mest konflikter i kyrkan, bland annat. Och det är väl det som än idag märker man, att det är väl det jag får mest, när jag tänker på det, flest frågor om just uppståndelsen. Och att vad står man i den frågan, och hur ser man på uppståndelsen? Och den väcker ju mycket hos människor, särskilt kanske i vårt samhälle, sekulariserat samhälle där vetenskapen är så dominerad, och där vi vet vetenskapligt att det inte är möjligt. Alltså, och där blir det ju ännu mer provokativt, en sån här berättelse, beroende på hur vi ser på den.
Har du något svar? Vad brukar du svara de som kommer fram till dig och
ja, just det, ja, frågar? Precis. Alltså, jag har ju så här instinktivt svårt för ja- och nej-frågor, så att jag brukar ha behov att att vrida och vända på det. Jag tycker att man hela för, alltså, så, som en ingång till hur jag läser Bibeln så läser jag den inte, alltså jag ser inte på uppståndelsen på, det handlar inte om försanthållanden. Det är liksom ingen dogm som jag svarar ja eller som jag svarar nej till, utan det är väl det jag tänker att, alltså det är fler dimensioner, men jag tänker om man ska gå tillbaka till själva påskdramat med rörelsen genom död till liv, så är det ju på något sätt ett mönster och ett motiv som Jesus i sitt vara gestaltar, som vi ser i hela, egentligen hela skapelsen. Alltså det är sommar, det blir höst, det blir vinter, det blir vår och det blir sommar igen, eller dag övergår i natt, natt övergår i dag, träden blommar, dör, löven faller och blir mull och ur mullen växer nya träd. Alltså Jesus gestaltar ju detta med hela under påskveckan, alltså själva livets, vad ska man säga, livets alltså liksom den koncentration eller en förtätning av livs av liksom skeendet, själva grundmönstret i skapelsen som är den här genom död till liv. Och där är uppståndelsen på något sätt det avgörande, för det är det som säger att döden inte har sista ordet. Mm. Sen så, och det där på något sätt att det är liksom det grundmönstret som finns i tillvaron hela tiden och som vi är inneslutna i och omslutna av.
För jag kan också tänka det att, för det är ju det enda, vi kan inte se det, den fortsättningen.
Nej.
Jag menar med årets cykler som du berättar om, eller vetekornet för att använda Jesus egen bild där. Där ser vi ju också uppståndelsen och växten. Och efter vintern ser vi också våren, för det går cykliskt. Men våra liv, efter att de tar slut, så ser vi inte någon uppståndelse. Men Jesus berättar ändå att det finns där på något sätt. Och därför precis. Behöver vi det. Och huruvida Jesus har uppstått eller inte, det är ju också någonting som man vänder och vrider på. Man får hitta en tillit till det på något sätt. Hitta in i det själv och brottas med det. Det kan ju inte jag sätta på någon formel, tänker jag, utan det är ju någon slags...
Nej, men exakt. Och där tror jag, där får man på något sätt jag menar, när man befinner sig i den sista gränsstationen i livet och det är bara okänd mark framför oss, då det enda vi har där är på något sätt att sätta sin tillit till det här grundmönstret, att det är efter död kommer liv, vad det nu innebär, om det innebär liksom en återgång eller en förening med naturen, eller om det är en förening med Gud eller vad vi vill kalla det, men att det finns liksom en, att det här grundmönstret också gäller då, att det är genom död till liv alltid. Sen med just uppståndelsen, det som jag tycker är intressant och som det som jag tycker också, jag ser två tendenser när jag pratar med folk som då säger sig tro på uppståndelsen. Det är ju den ena, att man tror på, ska jag säga, idén Jesus. Alltså att det är liksom, vad ska man säga, att det är ett Jesus kärlek som lever vidare som någon typ av idébildning som och att det är liksom den en nästan en abstrakt kraft som lever vidare i världen och som man då bär och när genom nattvarden. Det är den ena. Och sen den andra som jag ofta hör, det är ju detta liksom bensäkra, att ja, men det är kroppen som uppstod, det är inget spöke, det är ingen ande, utan det är Jesus kropp. Och jag tror att båda de två bilderna är väldigt viktiga, för att om man kollar till exempel, det är väldigt lätt tänker jag i Sverige att tänka att det är liksom idén Jesus som återuppstår, att det är hans kärlek som delas mellan lärjungarna. Men det som är väldigt tydligt i de här berättelserna, det är ju att det faktiskt är kött. Och där blir det, finns en konst, det kan bli en väldigt tydlig, och det är det man har bråkat om ju då sen egentligen
urkyrkan. Jo, men det är det ju, och sen via liberalteologin, ja, som precis. Exempelvis ville avklä mysteriet, ja, allting, precis, där det exakt. Fanns en etisk princip med, ja, det och så.
Precis. Jag träffade en, hon som är min, alltså jag har varit mycket i Latinamerika, hon som varit präst och handledare till mig där, Geraldina Alvarez, som är feministteolog. Hon säger ju, eller sa ofta till mig att Jesus gick upp på korset för att vi ska kunna kliva ner från våra kors, och där det finns en idé om det strukturella förtrycket, framförallt mot alltså dels ett klassförtryck, men också ett patriarkalt förtryck eller ett rasistiskt förtryck, en struktur som måste befria oss, Och det som är förtryckt där och som är det liksom den förtrampade, den är oftast kopplat till kroppen. Alltså det är det kroppsliga som är som lider av förtrycket. Och därför finns det en poäng, därför kan inte Jesus uppståndelse, som är liksom själva upprättelsen av livet, död och uppståndelse, den måste vara kroppslig för att befrielsen är kroppslig. Därför när han kliver upp på korset och vi kliver ner från våra kors, så måste det vara en fysisk kropp som återuppstår. Just för att den befriar liksom människan från det kroppsliga förtrycket genom till exempel sexismen eller patriarkala strukturer, eller genom, inte minst i queer-teologi blir också det viktigt att det just är kroppen som återuppstår.
Mm.
Och det blir, och det, där är det liksom, där räcker det inte med den här liberal-teologin om idén Jesus eller den etiska principen och sånt, utan det måste vara en fysisk uppståndelse.
Mm.
Sen är det ju som tur är, så finns vetenskapen och liksom tvingar oss att fortsätta bråka med detta. Och jag tror att jag, eftersom du frågade om man kan ge något svar på det, så tror jag det finns mitt svar är att fortsätta bråka, tror jag.
Mm.
Jag tror det är där som poängen finns.
Ja.
Och att liksom hålla igång det här 2000 år gamla samtalet om det.
Fortsätta bråka, jag gillar det, för det finns också en kraft. Det viktigaste är ju att det här lever.
Ja.
Och lever gör det ju genom att vi ältar och pratar och firar gudstjänst och är församling med allt vad det innebär av misslyckanden och svårigheter och utträden och allt vad det är. Men det lever ändå när vi inte ger upp. Eller när det inte blir slätstruket, kanske man ska säga.
Exakt.
Så det är en fin bild alltså.
Och det är ju alltså brottningen med Gud som finns i Gamla testamentet.
Det, och kanske liksom, är det, jag tänker bara nu på vår text här, kanske är det Jesus också vill säga. Så det gick, ja, men jag tror också att lärjungarna, som du säger, återvände till sitt gamla fiskarliv och tänkte att nu är det inga problem, vi bara glömmer det här, vi går vidare. Men det funkar liksom inte.
Nej.
Och man kan inte heller, vi kan liksom inte gå runt påskens mysterium. Vi kan aldrig fly ifrån det, även om vi en gång har upplevt det. För på ett sätt kan jag ibland tänka att det vore enklare att leva ett liv utan allt detta joxet.
Ja,
och död och liv och långfredag och lidande och uppståndelse och rättvisa och nattvard och hela allt den här kampen det också innebär att vara kristen. Men å andra sidan kan man inte det.
Nej, och så är det, precis, att det här att det blir, saker och ting blir inte lättare. Det finns ju någon föreställning om att saker och ting skulle bli lättare när man går in under någonting liksom, eller man går in under trosbekännelsen och så har man fått alla svaren. Det är väl snarare det att vi går in i kamp med den på något sätt. Alltså, utan det låter väldigt aggressivt, men att vi går in och vi går in i en brottningsmatch helt enkelt. Och vi väljer att vi på något sätt ser att den brottningsmatchen är god. Det är någonting gott, och vi får bråk, och det finns liksom en historia här som är 2000 år av brottningsmatch, och vi får gå in i det här samtalet och fortsätta det. Och det tycker jag att det är ett privilegium att få göra det, men det gör inte livet lättare, utan snarare mer komplicerat. Och särskilt med när huvudkaraktären är en gestalt som Jesus, som är minst sagt gränsöverskridande och radikal.
Och det är väl det som får honom död också. Du tar ju upp det här med feministteologi och queer-teologi och befrielseteologi. Någonstans finns väl också där tanken att de krafter som dödar Jesus på långfredagen är också, hör ihop med de förtryckande krafterna vi kan se på jorden, att det faktiskt är makter som förslavar oss och som Jesus på något sätt lurar på långfredagen kanske. Alltså de tror att de har vunnit segern på långfredagen när kärleken dör, Jesus dör, men i själva verket så blir det sen en motsats, så att säga, det är det andra sidan som har vunnit.
Och det där som blir svårt. Jag har en text med mig som jag skulle vilja läsa, som jag har tagit med mig genom, som jag återkommer till ofta, men han slutar den här texten med att säga att det är liksom vår uppgift, för det som händer är ju att kyrkan går från att vara den här radikala rörelsen. Det som jag tror, även om det var Marx eller om det var Engels som kallade de första, att kristendomen var antikens största slavuppror eller något sånt där. Men det som händer är ju att från att vara den här rörelsen så är det, kommer Konstantin och makten och på något sätt tar den som gisslan. Och den konflikten lever vi än idag. Alltså att hur jobbar vi, alltså på något sätt det dagliga uppdraget att ta tillbaks kristendomen från Konstantin.
Och den enda som lyckades fullt ut och avsäga sig makten var ju Jesus.
Ja,
han fick ju gång på gång så skulle han på något sätt säga att han var kung. Eller han skulle, ja, när han frestas och dras upp på berget, ja. Du kan ju få allt detta.
Ja, nej, ja, men precis. Nej.
Alltså, det lyckas ju inte vi med.
Nej, men
precis.
Nej, men eller hur? Nej, och där behöver vi. Och det är det som är så intressant, för han gör ju det här dubbla anspråket. Jesus hela tiden, å ena sidan kung och å andra sidan tjänare. Och den är ju provocerande även i vår tid.
Absolut.
Och jag tänker det här med vi hade den här diskussionen förra veckan när vi visade påsklandskapet, alltså och det var en präst i domkyrkan som sa detta till mig, hur skulle vi tänka om Zlatan Ibrahimovic tvättade alla personer på läktarens fötter innan matchen började spela? Det är ju liksom, det är en helt, eller om kungen skulle liksom cykla på en rostig cykel istället för att åka på en fin bil. Det är ju provocerande bilder som vrider och vänder och ställer allting på sin spets. Varför skulle det inte kunna vara på det sättet? Egentligen. Men får jag läsa,
ja,
den här texten?
Ja, hemskt gärna.
Det är så här, för att det är och det jag tänker, för att gå tillbaka till det här med vad som är sant och vad som inte är sant i, när det kommer till uppståndelsen. Och här är det en fantastisk liten text av Roger Garaudy som var filosof och ateist men blev kristen och marxist också. Han skriver så här: ungefär under Tiberius regering, ingen vet exakt var eller när, uppträdde en man som öppnade en bräsch i människornas slutna horisont. Han var varken en filosof eller härskare, men han måste ha levat så att hela hans liv förkunnade att var och en av oss kan när som helst börja en ny framtid. Tiotal, kanske hundratals folkliga berättare har besjungit detta glada budskap. Vi känner tre eller fyra av dem. Den överväldigande upplevelse de varit med om gav de uttryck åt i bilder som är naturliga för de förtrampade och förödmjukade. För enkla människor som fått en vision där allt har blivit möjligt. Den blinde kan plötsligt se. Den lame kan gå. Den hungrande i öknen får bröd. I skökan vaknar människan att det döda barnet får liv på nytt. För att det glada budskapet skulle klinga ut i full styrka måste han själv genom en uppståndelse förkunna att alla gränser, ja till och med den yttersta gränsen, själva döden, hade besegrats. Forskare kan bestrida varje moment i detta människöde, men det ändrar ingenting i den livsförvandlande vishet som sett dagen. En brand hade tänts. Den är beviset för den första gnistan eller låga som tände den. Denna brand var först en trashankarnas resning, annars hade etablissemanget från Nero till Diocletianus aldrig slagit till så hårt. Någonstans är det ju, tänker jag, att alltså, vi kan fortsätta bråka med uppståndelsen och fortsätta brottas med detta. Jag tycker vi ska dra oss för att ge ja och nej svar. Men det vi kan se är att de här personerna där det började var inga PR-gurus. Det var liksom inga, det var inte politiker, det var inte mediestrateger, utan det var fattiga, outbildade fiskare som gör en erfarenhet som är så pass stark att de är villiga att ge sig ut i världen och berätta om det. Och någonstans är det bevis nog på något sätt för att något, ett stort och gott mysterium har hänt.
Och då kommer vi också in på temat för den här söndagen som är... varje söndag har ett latinskt namn. Jag brukar inte tänka så mycket på det, men den här heter Quasimodi Genti. Quasimodo har vi ju hört talas om, Victor Hugo. Men det betyder tydligen, läste jag, som nyfödda barn. Och det tycker jag är fint. Och du var inne på det i början på den här texten också, att det var Jesus, att idé enligt honom att alla kan börja om och börja på nytt. Alltså, det utmanar ju också makten.
Ja, men
för
precis.
Att makten bygger ju på att det finns en hierarki som är så fast att du inte ska kunna bryta den.
Nej,
och kristendomen har ju det väldigt radikala, att det finns, det där gäller inte, utan det finns en annan möjlighet, en annan ordning. I varje situation så lever påsken i oss, och vi kan leva i uppståndelsens kraft oavsett var vi befinner oss på maktskalan eller så, som ju säkert är lika tydlig idag, även om vi inte har någon kung med makt på det sättet. Precis. Alltså det blir ju ofta den här lite sagobokstanken. Men jag tänker att i vårt samhälle är det ju andra som har makten.
Ja, men precis, lite mer subtilt. Så du säger,
Vad är det för krafter som liksom har makten hos oss? Det är kanske de vi ska identifiera och utmana med uppståndelsens kraft som de påskens vittnen vi ju faktiskt är.
Ja, men precis. Och där vi genom, jag tänker hela Jesus verksamhet och liv är ju att han när han möter människor så gör han dem till subjekt. Alltså han frågar dem, på vilket sätt kan jag hjälpa dig? Vad är du söker? Vad är du längtar efter? Vad är din bön? Och så vidare och så vidare. Och så får de ge ett svar på det. Alltså han gör människor till subjekt. De är inte fängslade av synden. De är inte fängslade av den strukturella synden. De är inte, liksom, deras bojor existerar egentligen inte. Den existerar såklart i en viss sätt, men de är subjekt att göra någonting åt det. Och där tänker jag att det är det som på något sätt också är som den här yttersta gränsen som han pratar om. Det är det vi är subjekt. Och där är det är ju det budskapet som klingar ut.
Härligt. Och vårt intensiva samtal är redan slut här.
Det gick snabbt.
Vi har ju bara börjat.
För mycket,
absolut inte. Vilken energi och vilken glädje att få dela tankar om den här texten med dig, Johannes.
Ja, tack själv.
Stort tack för att du har gästat podden, och till dig som lyssnar, välkommen tillbaka och välkommen till kyrkan på söndag om du vill höra mer om påskens vittnen.
Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predik och förberedelsen. Om du tycker om vår podd så får du hemskt gärna sprida den på Facebook och andra sociala medier. Varje måndag så släpps ett nytt avsnitt på vår hemsida. Du kan också följa oss på Facebook. Och om du vill hitta oss på nätet på vår hemsida så är det bara att skriva in Tolkning pågår i sökningsfönstret, så är det första som kommer upp där. Alla länkar, all information, alla gamla avsnitt, alla bonusavsnitt, de finns på hemsidan. Hoppas vi hörs igen.